Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så står det skrivet i Lukas evangeliets tredje kapitel. Och jag läser verserna 1-18. I kejsar Tiberius 15:e regeringsår, när Pontius Pilatus var ståthållare i Judén, Herodes, landsförste i Galileen, hans bror Filippus i Iturien och Trakonitslandet och Lysanias i Abilene. Och när Hanna och Kaifas var överste präster, då kom Guds ord till Zakarias son Johannes i öknen. Han gick ut i hela området runt Jordan och förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse. Som det står skrivet i boken med profeten Jesajas ord: en röst ropar i öknen: bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom. Varje dal ska fyllas, alla berg och höjder sänkas. Det krokiga ska rätas, ojämna vägar ska jämnas. Och alla människor ska se Guds frälsning. Han sa nu till folket som kom ut för att döpas av honom: huggormsyngel, vem har visat er att ni ska fly den kommande vredesdomen? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Och börja inte säga inom er: vi har Abraham till far. För jag säger er att Gud kan väcka upp barn åt Abraham ur dessa stenar. Yxan är redan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt huggs bort och kastas i elden. Folket frågade honom: vad ska vi då göra? Han svarade dem: den som har två tunikor ska dela med sig till den som ingen har. Och den som har mat ska göra på samma sätt. Även tullindrivare kom för att bli döpta, och de frågade honom: mästare, vad ska vi göra? Han svarade dem: kräv inte mer än vad som är bestämt. Även soldater frågade honom: och vi, vad ska vi göra? Han svarade dem: pressa inte pengar från någon med våld eller lögn, utan nöj er med er lön. Folket gick där i förväntan, och alla undrade i sina hjärtan om inte Johannes kunde vara Messias. Johannes svarade dem allesammans: jag döper er med vatten, men det kommer en som är starkare än jag, och jag är inte ens värdig att lossa remmen på hans sandaler. Han ska döpa er i den heliga ande och eld. Han har sin kastskovel i handen för att rensa sin tröskplats och samla in vetet i sin lada. Men agnarna ska han bränna upp i en eld som aldrig slocknar. Med många andra ord förmanade han folket och förkunnade evangeliet för dem. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Nåd vare med er och frid från Gud, vår far och vår Herre Jesus Kristus. Bland dem som fötts av kvinnor har ingen trätt fram som är större än Johannes döparen. Det är stora ord om Johannes döparen, men det är Jesus själv som säger de orden. Och när vi hör de orden från Jesus så förstår vi att han talar om någon som uppenbarligen spelar en avgörande roll i Guds frälsningshistoria. Johannes döparen. Han framstår på många vis, på många sätt, som en märklig person. Hans klädsel, hans livsstil och hans förkunnelse, allt verkade ganska skarpt och obekvämt. Samtidigt så är det just om honom som Jesus säger att ingen större har fötts. Och jag utgår från, förstås från, förutom Jesus själv. På denna söndagen, tredje söndagen i advent, så lyfts därför Johannes fram. Och han lyfts fram som vägröjaren. Den som sändes för att bana väg för Herren. För Herren själv. Eftersom Gud har valt att komma till sitt folk. Johannes, han satte uppenbarligen avtryck i historien, för han omnämns faktiskt också i så kallade utombibliska källor. Andra historiker från den här tiden utanför Bibelns värld berättar om Johannes och den väckelse som uppstod i hans område. Vi möter en profet som står i skärningspunkten mellan det gamla och det nya förbundet. Han är en person som med lagen avslöjade synden, men med sitt finger pekar bort från sig själv mot Jesus Kristus, Guds lamm som bär bort världens synd. Han är vägröjaren. Och jag tänker att Johannes, han röjer väg för Jesus på tre sätt, kan vi sammanfatta det. För det första genom att han är ett tecken på att Messias är på väg, att Guds rike är nära. Att han själv är ett tecken på det. För det andra, att han diagnostiserar människans djupaste sjukdom och pekar ut den enda medicinen. Men också att han i sin personliga kamp, i sina tvivel och i sin förnyade förtröstan får vara ett exempel för oss som kan få röja väg för Jesus också i våra liv. Med Johannes döparen så får vi se både allvaret i Guds lag och djupet i Guds evangelium. För det första, han som person var ett tecken på att Messias var på väg. Som jag sa, han var en ganska speciell person, tycks det. Både dels till sin klädsel, sin livsstil och sitt uppdrag. Vi får veta att han var klädd i kläder av kamelhår och att han endast åt vildhonung och gräshoppor. När jag var liten så tyckte jag att det här verkade oerhört obehagligt. Lite väl excentriskt. Men faktum är att Johannes döparens klädsel och hans diet, det var, fungerade med ett särskilt syfte. Hans kläder var ett kännetecken, en uniform på hans uppdrag. Det var nämligen den typiska dräkten och livsstilen för en profet. I Bibeln, i Gamla testamentet, så beskrivs till exempel Elia som en man med hårmantel och med ett bälte av läder om höfterna. Det är nästan identiskt med hur Johannes beskrivs. Och profeten Zakaria nämner att hårmanteln, en mantel gjord på hår, var kännetecknet för en profet. Och så säger evangelierna att Johannes döparen bar just denna klädsel. En mantel av kamelhår och ett läderbälte. Och att han levde på det asketiska sätt som profeten i Gamla testamentet gjorde. Så mot min som barn, när jag uppfattade att Johannes döparen var lite konstig, så visar det att Johannes döparen inte genom sitt sätt att vara var ett uttryck för liksom lite galenskap, utan det är väldigt medvetet. Medvetna och tydliga tecken för folket runt omkring på vem han är och vad hans uppgift är. Så att folk skulle förstå att det här är en profet. Kanske skulle man kunna likna det med att vi präster har en sån här liten frimärke, så att för att visa att jag är en präst. Därför hade också Johannes döparen en hårmantel. Han var å ena sidan den sista gammaltestamentliga profeten, så han liknade de gammaltestamentliga profeterna. Men å andra sidan så hade han också fått ett alldeles särskilt profetiskt uppdrag. I Malaki så står det, se, i det tredje kapitlet, se, jag ska sända min budbärare och han ska bereda vägen för mig. Och lite längre fram, se, jag ska sända er profeten Elia innan Herrens dag kommer. Johannes döparen tillskrivs i Bibeln att vara just den som omnämns där. Han var den Elia som Gud hade sänt för att bana väg för Messias. Han skulle röja vägen, vara en vägröjare. Och just att röja väg, det är inte så svårt för oss att förstå, särskilt nu i vintertid. När vi röjer vägarna som är fyllda med snö. Samtidigt så är ju Johannes uppdrag mer än att ta bort hinder motsvarande lite blötsnö på vägen. I profetian står det: bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom. Varje dal ska fyllas, alla berg och höjder sänkas. Det krokiga ska rätas, ojämna vägar ska jämnas. Uppenbarligen så beskrivs det uppdraget som Johannes står inför vara jättestort. Stora hinder. Det kanske inte ens fanns en väg att röjas, utan det skulle röjas en ny väg. Berg som ska sänkas, dalar som ska fyllas. Men notera också att det står att vägen ska inte röjas för att vi människor ska komma till Herren. Nej, den ska röjas för att Herren har valt att komma till oss. Det är för honom vägen ska röjas. Och det är det som är Johannes alldeles speciella uppdrag. Och målet med Herrens ankomst, läser vi, är att alla människor ska se Guds frälsning. Och i dagens evangelietext så får vi ju en inblick i detta, hur han gjorde. Han gjorde det genom att predika och genom att döpa människor. Och just detta med att döpa människor, det tycks ha gett honom en särställning utöver, ännu en särställning mot tidigare profeter. För i Johannes evangeliets första kapitel så kommer folk och frågar: varför döper du om du inte är Messias, Elia eller profeten? Varför döper du? Det tycks som att folk uppfattade att dopet talade om just Messias. Och anledningen till att de kopplar ihop dopet med det vet man kanske inte säkert, men profeternas gärning brukade ju beskrivas som renande. Och så visste man att Mose, då Herren skulle stiga ner på berget Sinai för att sluta ett förbund med folket, så uppmanades folket att först rena sig, tvätta sig. Och därför är det inte så konstigt att när nu då det uppträder någon som ser ut som en profet, han har ju den här manteln på sig, och dessutom döper, så blir det inte så underligt att det blir så att folk reagerade som vi också läste. Folket gick i förväntan och alla undrade i sina hjärtan om inte Johannes kunde vara Messias. Man kopplade ihop det här. Det skulle sändas en profet, och då hade det inte kommit en profet på 400 år. Det skulle sändas en profet, och sen ser de han döper. Det här kopplar vi ihop med det nya förbundet. Kan det vara så att han är Messias själv? Men nej, Johannes var inte Messias. Han var tecknet på att Messias var på väg. Och han fick, likt Samuel i Gamla testamentet, uppdraget att smörja den nya kungen. Han fick smörja Jesus till sitt uppdrag genom att döpa honom i floden Jordan. Och det är ju något väldigt speciellt. För Jesu dop var ju naturligtvis inte omvändelsens dop. Han hade inga synder att omvända sig ifrån. Och just därför så ifrågasatte ju Johannes till en början varför Jesus ville bli döpt. Och Jesus säger: låt det ske, för att det är så vi uppfyller all rättfärdighet. Jesus ville bli döpt för att gå in i sitt uppdrag, det messianska uppdraget, nämligen att ta på sig alla synder som har bekänts där och tvättas, och alla synder som har bekänts och som har tvättats av i deras dop. Jesu dop var ett dop till ett uppdrag. Uppdraget att vara Guds offerlam som skulle bära bort världens synd. Och till sist så tycks Johannes ha förstått det här, och han går med på att döpa Jesus. Och så vittnar han om att han såg anden komma ner över Jesus. Och en röst som sa, han är min älskade son. I honom har jag min glädje. Och det här var ett tecken för Johannes. Det tycks som han dessutom hade blivit lovad ett sådant tecken. Att han skulle veta vem det blir genom att han skulle se anden sänkas över honom. Och här såg han det hos Jesus. Och därför så pekade han på Jesus och säger, se Guds lam som bär bort världens synd. När vi läser i Lukas evangeliets händelsekedjan så berättar det mycket för oss om vad det var som hände där när han döptes av Johannes. Jesus blir döpt och direkt efter så går han ut i öknen för att frestas av Satan. Och sen från öknen till Nasarets synagoga där han predikar. I samband med hans dop så bekräftade fadern och anden Jesus. Han blir smord till sitt uppdrag. Och Johannes förstår detta och pekar på honom. Guds lam som bär bort världens synd. Och bakgrunden till det här är att i Gamla testamentet så på den stora försoningsdagen så brukade överste prästen lägga sina händer på och be över, bekänna folkets synder på en bock som sen fördes ut i öknen för att på så sätt bära bort folkets synder som var bekända och lagda på den. Så när Johannes säger, se Guds lam som bär bort världens synd och Jesus går ut i öknen så är det jättetydligt. Jesus är den som bär bort synderna. I dopet så blir han smord till det här. Han blir gjord till synd för att bära bort synden. Och det här fick Johannes smörja Jesus till, döpa honom till. Men han fick också döpa människor, andra människor. Det var ju det vi läste om. Och just dem döper han, som det stod, med omvändelsens dop till syndernas förlåtelse. Det här ordet, syndernas förlåtelse. Ordet förlåtelse här är bokstavligen syndernas bortsändande. Att de sänds iväg. De synder som Jesus tog på sig, och det är alla dina synder. De är bortsända. Så långt att inte ens Gud själv kommer att se dem på domens dag. Syndernas bortsändande. Så långt som öster är från väster. Så långt avlägsnar han våra synder ifrån oss. Står det i Psaltaren 103. Jag är den som utplånar dina brott för min egen skull. Dina synder minns jag inte mer, säger Gud i Jesaja 43. Och Mika säger om Gud, vem är en Gud som du, som förlåter skuld och inte tillräknar synd hos dem som är kvar av din arvedel? Han håller inte kvar sin vrede för evigt, för han har sin glädje i nåd. Han ska förbarma sig över oss igen och trampa på våra missgärningar. Du ska kasta alla deras synder i havets djup. Syndernas förlåtelse. Syndernas bortsändande. Så långt som öster är från väster. Dina synder minns jag inte mer. De är kastade i havets djup. Det var Jesu uppdrag och han fullbordade det. Och det är evangelium. Och det här evangeliet fick också Johannes förkunna för folket. Efter se Guds lam som bär bort världens synd. Och det fick han förkunna för folket. Men han förkunnade det efter att han hade visat dem vilka synder det var som behövde bäras bort av Jesus. Om någon skulle få för sig att Johannes var en dåre på grund av hans livsstil, så märkte man ganska snabbt att det inte stämde. Hans sätt att tala, det var skärpt, tydligt och väldigt direkt. Det var skarpt, väldigt skarpt budskap. Han hade en kallelse från Gud att vara en profet och det visste han, och därför var han frimodig. Därför var han totalt orädd och sa rakt ut vad som var fel i människors liv. Och han sa, du behöver omvända dig. Och han skrädde inte orden. Inte ens mot dem som man kanske människor överlag brukar vara lite oroliga för att stöta sig med. Fariseer och sadduceer, de som utåt sett levde ett sånt här bra liv enligt lagen. De kom och lite granskade hans dop. Det verkar inte som de döpte sig. Och till dem och till allt folket, läste vi, som kom för att döpas, så säger Johannes: huggormsyngel. Tänk att starta en predikan så. Vem har fått er att tro att ni ska fly undan den kommande domen? Han började så. Och med detta så menar han att alla behövde omvända sig från sina onda gärningar. Även de som utåt sett ser ut att ha ganska bra ordning på sina liv. Också de som vi läste uppenbarligen lyfte fram sitt släktskap med Abraham. Att de tillhörde det judiska folket. Gud kan uppväcka barn till Abraham ur dessa stenar, säger Johannes. Och det är en påminnelse också för oss om att kristen tradition och kristet namn, att växa upp i en kristen familj, leva i en kristen kultur, det är inte automatiskt detsamma som att leva i omvändelse och tro. Även om det förstås är en stor gåva att få ha haft det på det sättet. Men omvändelsens frukt som Johannes talar om, det är sann ånger och tro. En vilja att leva som Guds barn. Och samtliga exempel på saker när folk frågar vad ska vi göra, samtliga exempel som Johannes nämner i vår text är på sånt liv. Samtliga exempel är på sånt som handlar om relationen till pengar. Mammon, egoism, girighet och otacksamhet, oförnöjsamhet. Det var uppenbarligen ett stort problem för folk då, och därför så var Johannes skarp. Men vi får nog erkänna att det är ett minst lika stort problem för oss idag. Men man kan sammanfatta Johannes döparens förkunnelse med Paulus ord: alla har syndat och saknar härligheten från Gud, från de högsta till de lägsta. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Samtidigt så var Johannes inte bara en domedagspredikant. Han längtade personligen efter Messias för sin egen skull. Den som Gud hade lovat att sända för att upprätta både honom och hans folk och hela mänskligheten. Så vilken glädje för Johannes när han såg Jesus. Se Guds lamm som tar bort min synd. Och han insåg att Jesus och det han kom med vida överträffade det han själv hade att bidra med. Och då ska vi komma ihåg att Johannes var en oerhört populär väckelsepredikant. Många följde Johannes. Men han visste, det Jesus ska göra, det Jesus kommer med, är så mycket större. Det kommer en som är starkare än jag, och jag är inte ens värdig att lossa remmen på hans sandaler. På den här tiden så var det slavens uppgift att när slavägaren kom hem sätta sig ner och lossa remmarna på sandalerna och ta av dem och sen tvätta dem. Johannes säger, jag är inte ens värdig slavuppgiften i förhållande till Jesus. Och folk började ju följa Jesus. Och när Johannes döparens egna lärjungar såg det och kände att det här är väl inte så bra, att nu tappar ju Johannes följare här, så känner Johannes ingen svartsjuka. Istället står det att han gläds åt det. Jag är inte Messias, jag är ju sänd framför honom, säger han. Brudgum är den som har bruden, men brudgummens vän, och då pratar han om sig själv, står där och lyssnar till honom. Och han gläder sig över brudgummens röst. Den glädjen är nu min helt och fullt. Han måste bli större och jag mindre. På detta sätt så banade Johannes alltså väg för Jesus genom sin förkunnelse. Han visade människornas deras synd, behovet av omvändelse, vilket gjorde dem redo för att ta emot Messias. Och utan den insikten om synden så finns inget behov av en frälsare. För vem söker en läkare om man inte inser att man är sjuk? Och det här var lagens uppgift, att ge den insikten. Och Johannes, han predikade den på ett närgånget och ofta obehagligt sätt. Han var en botprofet som predikade lagen, men också evangelium. Lagen kom in för att synden skulle bli större, men där synden blev större överflödade nåden ännu mer, läser vi i Romarbrevet 5. Lagen blev vår övervakare fram till Kristus för att vi skulle förklaras rättfärdiga av tro. Johannes Döparen är därmed en representant för det gamla förbundet, även om vi läser om honom i det nya. Han var den sista profeten som predikade lagen och pekade fram emot löftet om Messias. I det nya förbundet som vi får leva under så har Messias kommit, och med honom Guds rike. Och även här predikas lagen. Men evangeliet pekar nu tillbaka till Jesus och till hans fullbordade verk på Golgata genom hans försoningsdöd. Tänk vilken uppgift. Inte konstigt att Jesus säger: av människa född, av kvinna född är ingen större än Johannes Döparen. Han får vara den som så tydligt förebådar Jesus och evangeliet. Samtidigt så är det trösterikt, tycker jag personligen, att läsa om Johannes Döparen. När nu Jesus har sagt så, det finns ingen som är större än han. Att märka i hans liv att han var precis som jag, precis som du. Han kunde också drabbas av tvivel. När han blev gripen och satt i fängelse så hör vi att han, trots att han har förstått vem Jesus är, han har sett anden över Jesus, han har hört rösten, han har pekat på honom. Han har varit så övertygad, ändå när han sitter här i fängelset så frågar han: är du den som skulle komma? Eller skulle vi vänta på någon annan? Och det var ju när han hade blivit kastad i fängelset, för att han inte ens hade varit han hade inte ens varit rädd för att kritisera Herodes som begick äktenskapsbrott. Och så satt han där i fängelset, fängslad. Och så väcks frågorna hos honom, för han är en människa som vi. Hur kan det här hända? Varför agerar inte Jesus mot Herodes? Varför dröjer han? Och så tycks det som att Johannes börjar tvivla ett ögonblick på om Jesus verkligen är Messias. Är han Guds lamm som bär bort världens synd? Är han den som skulle komma? Kanske berodde detta på att även Johannes tänkte sig en annan sorts Messias. Johannes blev förvirrad och började tvivla. Och ändå är det om honom som Jesus säger: bland dem som har fötts av kvinnor har ingen trätt fram som är större än Johannes Döparen. Och det här kan få vara en tröst för oss. Vi behöver inte bli förvånade när vi själva drabbas av tvivel och uppgivenhet. Jesus agerar ju inte alltid som vi tror att han borde heller. Och det kan ge känslor av hopplöshet. Men om till och med Johannes Döparen, som Jesus själv kallade för störst, hade sådana tankar, så ska vi inte bli överraskade om vi kan ha våra tvivel. Samtidigt så ska vi påminna oss om att vi på många sätt är mer välsignade än honom, än Johannes Döparen. Han blev ju halshuggen till slut. Han fick inte se när Jesus avväpnade härskarna och makterna och gjorde dem till allmänt åtlöje när han triumferade på korset. Men däremot, han fick höra om blinda som fick sin syn, lama som börjar gå och döda som uppstår. Men vi kan faktiskt få se samma sak. Vi är de blinda som får se att Jesus är Messias. Vi är de lama som får kraft att gå med honom. Vi är de andligt döda som uppstår i dopet och blir Guds barn. Och Jesus säger, den minste i himmelriket är större än Johannes döparen. Så när vi drabbas av uppgivenhet, förvirring och tvivel, så kan det vara en tröst att också få ta Johannes döparen som exempel. För hans exempel, det röjer också en väg för oss. Han vände sig direkt till Jesus med sina tvivel där i fängelset. Och jag vill än en gång, jag har sagt detta för, men jag vill ändå än en gång betona det här att Jesus visar inte någon som helst irritation över detta. Jag vet bara för egen del att jag kan någon gång känna, hur ska jag kunna gå tillbaka igen till Jesus efter det jag har gjort, det jag har tänkt, det jag har sagt. Och här sitter alltså Johannes döparen som har verkligen fått se på ett sätt som vi kanske avundas och har tvivel. Och när han ställer frågan till Jesus så visar Jesus inte någon som helst besvikelse eller tillrättavisar honom. Han känner Johannes. Han vet att han är en troende människa som är under attack, tvivlets attack. Och han svarar honom med evangelium. Med evangelium. Med ordet och med löftena. Och det är så som Johannes får en ny bekräftelse på att Jesus verkligen är den som han har trott. Att Jesus är Guds lamm som tar bort världens synd. Att han är Messias. Och mitt i all ovisshet där i fängelset om sin egen framtid, så får Johannes frid i vetskapen om att Jesus har all makt och han har inte glömt honom. Det sämsta vi kan göra när vi hamnar i tvivel, det sämsta vi kan göra när vi känner skuldkänslor för det vi har sagt och gjort och tänkt, det är att gömma undan dem och förneka dem. Det här får Johannes röja väg för oss. Gör som Johannes. Tala med Jesus i bönen. Eller tala med Jesus med en kristens syster eller bror. Låt Guds ord och löfte få påminna dig om vad du har i Jesus. Frid med Gud inför evigheten. Och en faders omsorg här i livet. Ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. Och Jesus som betygar detta säger, ja, jag kommer snart. Amen, kom, Herre Jesus. Låt oss be. Herre, vi tackar dig, Herre Jesus, för att du har kommit till världen. Vi tackar dig för att du bar bort vår synd, min synd. Att de är så långt bort så att du inte minns dem mer. Herre Jesus, hjälp mig att varje dag komma med min synd till dig. Tack, Herre Jesus, för att du tar emot oss då vi kommer till dig. Tack för att du vill ta din boning i oss och bland oss. Vi ber att julen som närmar sig ska få bli en stark förkunnelse och påminnelse om din vilja att alla människor ska se Guds frälsning och sin egen frälsning. Det ber vi i Jesu namn. Amen.